Presidentvalet i Uganda ser ut att bli en rysare när den yngre generationen utmanar Yoweri Museveni som har regerat i 35 år. Och om valet går rätt till riskerar han att förlora. Den mest populära utmanaren, artisten och politikern Bobby Wine eller Robert Chagulanyi Sentamu som han heter egentligen, har kampanjat under hashtaggen We are removing a dictator. Men priset är högt. Hans musik är bannlyst. Han har skickat familjen utomlands. Nästan alla hans närmaste medarbetare och livvakter har gripits av militär. Och hans mål är att hålla sig vid liv fram till valet. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Wash your hands, keep a distance from everyone. Report anything like a simple thumb. Serious fever is a simple thumb. Ja, så här låter alltså den populäraste utmanaren i Ugandas presidentval Bobby Wine i sin senaste hit om corona i den typiska edutainment-style som han har blivit känd för. Vi ska strax prata mer om honom, men först Erik Esbjörnsson, DNs Afrika-korrespondent. Du är med oss direkt från Kampala. Hallå!
Hallå, hallå!
Hur är stämningen i landet just nu inför valet?
Stämningen är lugn och spänd och det känns lite som att det är lugnet före stormen de här dagarna. Man märker att det börjar dra ihop sig inför valet som är på torsdagen. De har precis stängt ner internet. Har de dragit ner till minimal kapacitet i hela landet i stort sett och alla sociala medier har även stängts av. Så man kan inte längre kommunicera via Facebook, Twitter, WhatsApp eller Instagram till exempel. Men än så länge är det lugnt, men framförallt så drar ju alla hålla andan inför vad som kommer hända när resultatet kommuniceras framåt fredagen, lördagen eller så under helgen.
Mm. Och det här valet i Uganda har talats om som framförallt om ungas val. Varför då?
Ja, det är ju för att det är det land i världen som har näst yngst befolkning om man ser till den så kallade medianåldern. Alltså av alla invånare i landet så är hälften under 15 års ålder. Vilket är extremt. Det är bara Niger som har en ännu yngre befolkning. Men nu kan ju inte de som är under 15 kan ju såklart inte rösta. Men även om man ser till de som faktiskt har rätt att rösta i årets val så har ju 4 av 5 personer i landet aldrig någonsin upplevt en annan president än Museveni.
Och vem är deras kandidat av de här unga, den unga generationen?
Ja, tidigare har det varit att det beror lite på var man bor i landet. Om man är på landsbygden så har man traditionellt sett röstat på presidenten för det är därifrån pengar och investeringar kommer just via statliga stöd och att man har liksom köpt röster på det sättet. Men medan då stadsbefolkningen har röstat på oppositionspartiet Forum for Democratic Change, FDC. Men allt det där ställs på ända i år när det kommer en ny kandidat som har skjutit upp som en politisk stjärna på himlen och det är ju då Bobby Wine som har lyckats mobilisera ungdomen på ett sätt som vi inte har sett förut.
Du har ju träffat honom, berätta, vem är han?
Han heter ju som sagt Robert Chagulanyi egentligen, men det är ju ingen som kallar honom vid det namnet och när han ringde mig i söndags så sa han också hej, it's Bobby Wine. Det är hans artistnamn som han använt i 20 års tid som populär musiker. Han kommer ju från slummen här i Kampala, växte upp under ganska modesta förhållanden. Inte superfattig, men verkligen inte välbärd heller. Och har varit en engagerad musiker som har blivit mer och mer... han har skrivit mer och mer liksom politiska sånger med åren. Och han avfärdades också just när han var väldigt populär för 10 år sedan så sa ju president Museveni om Bobby Wine att han är the ghetto president. Det var ett smeknamn som fastnade på honom också. Han har blivit liksom mer och mer populär genom åren. Och sen för några år sedan så fick han då möjligheten att ställa upp i ett fyllnadsval till parlamentet. Och han fick ju en jordskredsseger och totalt krossade motståndet, vilket var en politisk kalldusch för Museveni och hans parti.
Mm. Så han är alltså inte bara artist, utan han är verkligen politiker också just nu då?
Absolut. Han vägrar ju kalla sig för politiker. Han tycker att det ordet är förknippat med så mycket smuts och skit. Han sa liksom att det är det sista jag vill kalla mig. Jag är inte en politiker, utan jag är en revolutionär, sa han. Han vill snarare leda en form av folklig revolt mot Museveni som har styrt sedan 1986. Så att han har egentligen inte någon riktigt tydlig agenda för vilka policies han vill genomföra och så. Utan primärt så handlar det om att först och främst bli av med den sittande presidenten.
Vi ska höra en liten bit av den intervju du har gjort med honom.
We have that demographic revolution, like I said. More than 80% of our population was born younger than, was born after Museveni.
Exactly.
The biggest bulk of the population has never seen another president, and that explains their yearning, their direct yearning of a change, of a difference, of a new Uganda. But again, besides never seeing another leader, they are unemployed, they are disgruntled, they are excluded, and yet they are knowledgeable, they are learned either from school or from the street. They are connected to the world. They see how their age mates in Sweden are living. They see how their age mates in South Africa are living. Mm. Their age mates in Kenya and neighboring place, they're living better. And they see what their age mates in Sudan, in the Gambia, in Burkina Faso are doing to get a better country, to get better freedom of speech, to get freer.
Ja, vad är det Bobby Wine säger här, Erik, om du ska sammanfatta?
Alltså det han gör är att han sammanfattar egentligen vad jag skrev i en bok tillsammans med tidigare DN-kollegan Anders Bolling för några år sedan. Som vi fick ägna ett par hundra sidor åt detta, och han sammanfattade i en minut egentligen. Det är alltså den stora övergripande trenden i Afrika söder om Sahara, där vi har sett en hälsorevolution som har pågått under 20 års tid. Hälsan har förbättrats enormt mycket, vilket innebär att vi har fått en hel generation av barn som lever till vuxen ålder, som tidigare kanske hade dött i sjukdomar och liknande, men som nu tack vare hälsoförbättringarna har blivit vuxna. Det skapar en puckel i befolkningen av överlevare, så att säga, som nu har blivit vuxna och ställer krav. Och vissa blir ännu mer utbildade genom att de går in i universitetssystemet, och sen så kommer de ut och är ändå arbetslösa. Det var det vi såg i arabiska våren för 10 år sedan, och nu har det här samma trend spritt sig till Afrika söder om Sahara. Och jag kan inte tänka mig något annat land där det är tydligare än just i Uganda. Att det kommer ut den här massiva generationen, alltså det är 2 av 3 väljare är antingen lika gamla eller yngre än Bobby Wine. De identifierar sig oerhört starkt med den här killen, mer än den dubbelt så gamla Museveni som är 76 år gammal och liksom är en gammal farfar i jämförelse. Liksom. Så att den här gruppen blir otroligt viktig i politiken under de kommande åren.
Vi ska alldeles strax prata mer om kampanjen runt presidentvalet och den nuvarande ledaren.
As you can see, this is how I'm being treated by the police. I am parking on the side of the road. Now I'm being arrested. As you can see, I'm being arrested. I am back again. I'm sorry, I've been tear gassed. What the world is seeing is just a small sneak peek of what happens in the country.
Ja, det här var en inspelning från tidningen The Guardian som Bobby Wine gjorde en intervju med förra veckan via video. Det här var alltså 7 januari. Och medan samtalet pågår blir han alltså utsläpad ur bilen han och hans kampanjmedlemmar sitter i och utsätts för tårgas och pepparspray. Erik Esbjörnsson, är det här typiskt för hur valkampanjen i Uganda har sett ut?
Jag skulle säga att just tårgas och pepparspray är typiskt för varje val i Uganda. Det här är mitt 3:e val som jag bevakar i landet. Och det brukar vara ett vanligt förekommande inslag. Men det som skiljer sig i år är att våldsnivån har höjts betydligt. Nu är det inte bara tårgas och pepparspray, utan även så har ju minst 40 personer som är anhängare till Bobby Wine, bland annat hans nära livvakter och en chaufför, har ju dödats. Jag var precis nere på deras partihögkvarter och de hade en vägg av där de liksom hänger upp bilder på de som stupat under kampanjen, vilket är ju makabert egentligen när man pratar om ett demokratiskt val. Så det här visar ju att regimen har tagit våldet till en helt annan nivå som vi inte har sett tidigare i Uganda. Just det här att man skjuter med skarp ammunition och ständigt trakasserar oppositionen. Och det vittnar ju också om att regimen är ju väldigt pressad. Annars så har ju Museveni försökt framställa sig som en mer lite någon form av mjukare diktator, liksom någon form av välvillig despot som ändå liksom styr landet. Men nu ser vi snarare en mycket mer ondsint sida som inte har kommit fram under de senaste åren. Men som vissa kritiker då menar alltid har funnits hos honom, att han är en militär i grunden, han är inte en demokrat. Och det brukar ju vara så att diktaturer kan vara ganska fredliga om man bara ser till liksom hur det ser ut på gatorna, medan det är övergången när diktaturen skakas av demokratiska krafter. Det är då det börjar bli riktigt våldsamt och farligt. Och det ser vi i Uganda just nu.
Ja, så sent som i november dog ju över 50 personer när militär gick in och stoppade protester då mot att Bobby Wine hade gripits. Kan det bli fler sådana här våldsamheter, tror du?
Ja, när jag har pratat runt med olika bedömare här i Uganda så är det ganska många tror ändå att regimen inte vill se sådana scener. Det var för mycket våld helt enkelt. Även för dem, och att det liksom blir, då blir det så politiskt belastande för dem framöver. Men samtidigt så säger ju, det är liksom inte valkommissionen som styr det här valet, utan det är snarare polis och militär. Och polisledningen har ju tydligt aviserat att den som försöker skapa problem i samband med valet kommer ångra att han föddes. Så att det är väldigt starka signaler, och de ber inte alls om ursäkt mot journalister som också har hamnat i knipa under de här sammandrabbningarna. Liksom. Så att det är, signalen från regeringen är väldigt tydlig att här ska det inte förekomma någon ordningsstörning, för då kommer det bli ett skarpt svar från säkerhetsstyrkorna.
Hur är det med valobservatörer? Jag hörde någonting om att EUs valobservatörer inte har kunnat komma in i landet.
De har inte fått någon officiell inbjudan. Sen brukar det vara praxis, eftersom att väldigt många EU-länder är ju biståndsgivare, så brukar ju EU-ambassaderna tillsammans skicka ut sin personal och dela upp dem i olika regioner, och sen så försöker de ändå liksom ha en överblick över vad som händer i landet. Men det är ju väldigt många som inte ens har fått sin akkreditering från valmyndigheten. Och då ska man komma ihåg att dessutom så har valmyndigheten gått ut med besked om att ingen får rapportera. Man får inte ta några bilder eller använda några telefoner vid vallokalerna. Det sänder ju knappast en signal om någon transparens, vilket också är oroväckande. För då börjar man undra, vad är det de försöker dölja?
Blir det ett rättvist val då, kan man ju också fråga sig.
Nej, jag har väldigt svårt att se att Museveni, han har styrt i 35 år. Han identifierar sig helt och hållet med landet. Ur hans synvinkel så tror jag att han själv ser sig som oumbärlig för sitt eget land. På hans karta finns det liksom inte att han inte ska vara president i Uganda. Så att jag kan inte se hur han skulle plötsligt säga att oj, jag fick mindre än 50% av rösterna, det blir en andra valomgång och då kommer det bara vara jag mot Bobby Wine, punkt slut. Och att Museveni sen skulle erkänna sig förlorad, det händer liksom inte.
Vad kommer att hända då?
Ja, frågan är ju snarare hur Bobby Wines anhängare svarar. Om det är så att det kommer ett valresultat som uppenbarligen, låt säga att Bobby Wine skulle få färre röster än vad Kizza Besigye, den tidigare oppositionsledaren, fick i förra valet, kring 35%. Jag ser inte hur han skulle kunna få mindre röster än Besigye, utan snarare att det är betydligt fler. Men om det inte blir så, då kan det bli väldigt oroligt här i huvudstaden bland annat. Bobby Wine har ju då sagt också att han predikar ju icke-våld, det är det som gäller, men samtidigt så har han ju inte fullt, han är ju liksom han är en produkt av en våg av missnöje bland de unga, och det är inte så att han helt och hållet har kontroll över sina egna anhängare, utan han är ju snarare en produkt av den här stora rörelsen som pågår i landet.
Hur ser det ut för Bobby Wine själv då? Det verkar ju som att han hittills har fått betala ett väldigt högt pris för sitt politiska engagemang.
Ja, han har blivit misshandlad flera gånger. Vid ett tillfälle var det så att han knappt kunde röra sig efteråt. Och jag frågade honom också när vi var klara med intervjun. Liksom, att, kommer det vara här igen liksom, vid nästa val? Eller vad? Jag hoppas liksom att du kommer hålla det vid liv. Och han sa så, yeah, I'll be around. Men samtidigt så tror jag att han är fullt införstådd med riskerna det innebär. Att tvingas kampanja i skottsäker väst och hjälm, det är inte bara för syns skull, det är inte bara för att plocka poäng, utan det är ett rejält hot som finns mot honom som person. Sen får vi se hur långt Museveni är beredd att gå. Det är också så att bakom Museveni finns det en säkerhetssektor som har allt att förlora på ett maktskifte. Så att det är inte bara Museveni som är emot Bobby Wine, utan ett helt etablissemang. Och där finns det väldigt många fiender.
Stannar du i Uganda över valet nu?
Jag stannar här under valet, så får vi se hur det går nu framåt helgen. Det ska bli väldigt spännande. Och allting hänger liksom på hur folk uppfattar hotet från säkerhetsstyrkorna. Om man vågar sig ut på gatorna eller ej.
Mm. Tack så jättemycket för den här rapporten. Erik Esbjörnsson, DNs Afrika-korrespondent.
Tack.
Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmelakai. Exekutiv producent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Miesenberger. Teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Och jag heter Aminata Grutt.